Välkomna med till vårt första studium här kring urhistorien. Och jag hoppas att vi också har med en sändning och så det blir också en inspelning för en lite större publik än som nu är med. Nu har vi både barnpassning och köksjobbare här, så det är några som kanske är intresserade att vara med sen senare. Vi sjunger en vers av 540 från psalmboken, om ni har den till hands. 540. Vår kantor måste på andra uppdrag här, så att vi sjunger utan komp nu just. Vi börjar med ett bön. Kära himmelske far, du som har skapat allt så fint, vackert, som har skapat mig och alla varelser och ännu uppehåller mig. Kom då vara med oss den här stunden, de här dagarna, när vi ska betrakta ditt ord och försöka lära oss mera om vad du har gjort för oss. Hjälp oss att vi inte med vår otro skulle försmå det som du har undervisat oss och förakta dig, utan ta det till oss och med glädje prisa ditt underbara namn. Och allra mest för att du har sänt oss Jesus, din son, frälsaren, för att frälsa det som gick förlorat i syndafallet, som vi kommer tillbaka till senare. Vi lämnar den här stunden i dina goda händer. I Jesu namn. Amen. Genom tron förstår vi att universum har skapats genom ett ord från Gud, så att det vi ser inte har blivit till av något synligt. Den här versen från Hebreerbrevet 11 fick jag på min lott att läsa upp i Tärja kyrka i juni 1964 när jag blev konfirmerad. För på den tiden hade vi ännu en grundlig katekisation, en ordentlig timme i ring runt altare. Och det var väldigt spännande det här, vad man får till uppdrag att läsa för bibelord. Det här har följt mig sedan det som ett centralt ord i vår tro. Genom tron förstår vi. Det här är inte det som moderna människor, det som kallas vetenskap idag, omfattar. Man säger att man kan inte förlita sig på tron. Men vi som har lärt oss att Bibeln är Guds ord ser det här som självklart. Att det som vi ser omkring oss har skapats genom ett ord från Gud, så att det vi ser inte har kommit till av något synligt. Den här frågan om alltings början har blivit en vattendelare mellan dem som, och då vågar jag väl säga oss, som tror att Bibeln är Guds ord allt igenom, och de som inte räknar med någon Gud som har gjort under. Tyvärr är det också en vattendelare mellan bibeltroende kristna och så kallade liberala kristna, som söker en kompromiss, som söker en utväg att hitta en förening med vetenskapen. Nu kommer jag inte i det här studiet att så mycket anknyta till evolutionsläran och vetenskapen, utan det är frågan om framförallt ett bibelstudium. Där är alltså det här, genom tron förstår vi, det är en utgångspunkt. Det är tron som står mot otron. Otron förespråkar motsatsen till tron att Gud har skapat universum genom ett ord. Antingen genom att Gud inte har haft någonting med det att göra, eller att han inte lägger sig i. Alltså att han har bestämt principerna och sen har evolutionen fått ha hand om att få allting att rulla av egen kraft, det som vi kallar teistisk evolution. För den som är intresserad att fördjupa sig närmare i vad man debatterar om i de här frågorna, någonting som är mycket aktuellt, inte minst i skolvärlden, finns det en alldeles, eller ganska ny bok. Den heter Skapelse, eller fyra kristna diskuterar skapelse och evolution. Och de här fyra gör det utgående från fyra olika ståndpunkter som divergerar från en fullständig tro på allt Guds ord, att Gud har skapat på 6 dagar, via en försiktig kompromiss där man tänker sig att jorden är gammal, till det att det finns en intelligent designer i det som står bakom allt, men inte så att man utgår på något sätt ifrån Bibeln, till då en teistisk evolution där man menar att det inte är så bokstavligt det som står i det första och andra kapitlet i Bibeln. Men då går vi alltså för att försöka studera den här frågan utifrån vad Bibeln säger. Och där ska vi också påminna oss om att Paulus skriver i Romarbrevet 15. Allt som har skrivits tidigare är skrivet i vår undervisning. För att vi ska bevara vårt hopp genom den uthållighet och tröst som skrifterna ger. Och vi kan också påminna om att Paulus säger att det finns motstånd som vi ska bryta ner. I andra Korintherbrevet 10 säger han: vi bryter ner tankebyggnader och allt högt som reser sig mot kunskapen om Gud. Vi gör varje tanke till en lydig fånge hos Kristus. Då har vi de första orden, de mäktiga orden i Bibeln. I begynnelsen skapade Gud himmel och jord. Jorden var öde och tom och mörker var över djupet. Och Guds ande svävade över vattnet. Utan att gå in på grundspråket som jag inte kan, jag bara får läsa mig till vad som står där, så ska jag i alla fall konstatera att här används ett ord, skapade, som bara kan användas som Gud. Bara, som betyder att skapa ur intet. Det är annorlunda senare när det står att Gud gjorde. Då är det att han formar utifrån någonting befintligt. De mäktiga orden i begynnelsen, det återfinner vi också i Johannes evangeliet. Där Johannes går tillbaka till det allra första början och anknyter direkt till skapelsen. I begynnelsen var ordet och ordet var hos Gud och ordet var Gud. Han var i begynnelsen hos Gud. Allt blev till genom honom och utan honom blev ingenting till av det som är till. Det här är också väldigt mäktiga ord. Dessutom så förknippade ju skapelsen med sonen, ordet som var Gud. Och som Johannes sen längre fram berättar, det var han som kom som vi såg. Vi såg hans härlighet. Det var Jesus, sonen. Och i Kolosserbrevet beskriver också Paulus honom, Jesus Kristus, med de här orden: han är den osynlige Gudens avbild, först född före allt skapat. För i honom skapades allt i himlen och på jorden, synligt och osynligt, tronfurstar och herradömen, härskare och makter. Allt är skapat genom honom och till honom. Han är till före allt och allt hålls samman genom honom. Det här är mäktigt också på det sättet att här finns det tre prepositioner som båda finns i hebreiskans ord Bereshit, som är de första orden i Bibeln. Nämligen i honom, genom honom och till honom. Det här första, allra första ordet i Bibeln kan vi i svenskan översätta med de här prepositionerna. I, genom och till. Sonens verk, medverkan i skapelsen. Och vi kan också konstatera utgående från Johannes 1, det som vi redan såg på, att den naturalistiska evolutionen, den som säger att allt har kommit till med inomvärldsliga metoder och krafter, det här motsägs väldigt starkt av Johannes då han säger utan honom blev ingenting till av det som är till. Vi ska gå in på de här olika dagarna. Det första är att vi har en allra första dag i världshistorien när sedan tiden har definierats. Vi har ingen tid definierad före, för det står bara i begynnelsen. Och det fanns en jord som var öde och tom, mörker var över djupet. Men på dag ett, det understryks faktiskt av hebreiskan att den här dagen är annorlunda än de andra dagarna. Gud sa det var det ljus, eller bli ljus, kan man säga det på mera modern svenska. Och det blev ljus, och det blev afton och det blev morgon den första dagen. Gud såg att ljuset var gott och han skilde ljuset från mörkret. Gud kallade ljuset dag och mörkret kallade han natt. En mycket omdiskuterad och intressant detalj här är att det talas inte om solen här. Solen skapas först på den fjärde dagen. Vi ska återkomma till det här, hur det här kan möjligen förklaras utan att gå in på det desto mera. Men det kommer frågor emot här ganska snart. Hur långa var de här dagarna? För nu är det en del som menar att det var långa perioder. En del försöker anpassa Bibelns berättelse till utvecklingsläran. Och säger att det var långa perioder. Men det finns inget stöd i texten för att den här dag här, Gud kallade ljuset dag och mörkret kallade han natt. Och den första dagen, dag ett, att det skulle betyda en lång, lång period. Vi känner till andra Petrusbrevet, hur Petrus där säger en dag är för Herren som tusen år och tusen år som en dag. Och då menar man, men det här är ju en förklaring. En dag som han säger här i sitt ord. Det kan ju betyda tusen år. Det kan betyda ännu längre tid. Men vi ska komma ihåg att det som Petrus beskriver där är Guds suveränitet över tiden. Han är inte bunden av tiden. Han ser allt på en gång. Liksom allt vad som sker från början till slut. För honom existerar inte det här begreppet. Men det här, dag ett och den andra dagen och så vidare, det är ord som är skrivna på mänskligt språk för att vi människor ska förstå den. Och då förstår vi ju dem som dagar. Eller 24 timmars dygn. Det här är en liten sammanfattning av det jag just sa. Man antar alltså det att det ska vara långa perioder för att det ska stämma med utvecklingsläran. Men Guds tid, den är en annan än människors tid. Sen säger man också att skapelseveckans framskridande inte stämmer med utvecklingsläran. Just i det till exempel att solen kom först senare. Och sen menar man också att det är orimligt att jorden ska ha kommit till så där snabbt för cirka 6 000 år sedan. Eller många säger upp till 10 000 år sedan. Men det finns faktiskt argument för det här bland vetenskapsmän, och det har kommit allt tydligare fram på senare tid. Så har vi den andra dagen. Gud sa, mitt i vattnet ska finnas ett valv som skiljer vatten från vatten. Gud gjorde valvet och skilde vattnet under valvet från vattnet över valvet. Och det blev så. Gud kallade valvet himmel. Det här ordet som är översatt här i folkbibeln med valv, det kan man också med ett lite mera opraktiskt och ovardagligt ord säga en utspänning, som till exempel Tore Jungelstam gör, som har forskat väldigt noggrant i urhistorien och skrivit också kompendier om det här, som väl förhoppningsvis ska bli en doktorsavhandling så småningom. Tore Jungelstam är ju verksam i Esse som lärare. Han menar att det här är en sån här, ett ord som beskriver någonting som spänns ut, spänns upp. Och ett valv spänns ju faktiskt upp. Det här valvet, så det skiljer vatten från vatten. Det finns alltså ett stort vatten också ovanför det här valvet, i det som vi kallar himmel. Och det är det som regnar ner på jorden. Den tredje dagen. Gud sa, vattnet under himlen ska samlas till en enda plats så att det torra blir synligt. Och det blev så. Gud kallade det torra land, och vattensamlingen kallade han hav. Och Gud såg att det var gott. Gud sa, jorden ska frambringa grönska, fröbärande örter och fruktträd som bär frukt med frö efter sina slag på jorden. Och det blev så. Jorden frambringade grönska, fröbärande örter efter sina slag och träd som bär frukt med frö efter sina slag. Och Gud såg att det var gott. Orden efter sina slag eller efter sitt slag, det återkommer flera gånger också när det gäller djurvärlden. Och tidigare i kyrkobibeln 1917 så hette det arter efter sina arter. Och där har en del tänkt att det här var då de arter som vi kallar arter i vår tid. Olika arter av fåglar, olika gräs, blommor. Det finns väldigt mycket sådana arter. Men man kan inte dra den slutsatsen utifrån grundordet. För det betyder bara något slag. Och troligen skapade Gud mycket större grupper, eller mera omfattande grupper av både växter och djur, än vad vi upplever som arter eller kallar arter i vår tid. Så vi kan inte här säga att dagens art skulle vara motsvarande. Men det hör också till en sån där diskussion om mikroevolution, som jag inte kan gå in på desto mer här. Men Gud skapar alltså vissa bestämda grupper, och det här är inte på något sätt förenligt med vår vetenskapliga definition på arter. Det har ingenting med det att göra. Det har kommit senare. Så har vi den fjärde dagen. Gud sa, på himlavalvet ska finnas ljus som skiljer dagen från natten. De ska vara tecken som utmärker högtider, dagar och år. Och det ska vara ljus på himlavalvet som lyser över jorden. Och det blev så. Gud gjorde de två stora ljusen, det större att härska över dagen och det mindre att härska över natten, och likaså stjärnorna. Han satte den på himlavalvet till att lysa över jorden, att härska över dagen och natten och att skilja ljuset från mörkret. Och Gud såg att det var gott. Och det blev afton och det blev morgon den fjärde dagen. Jag har lämnat bort det där. Det blev afton och det blev morgon från det här, för att inte göra det för smått. Här har vi nu då ljuset på ett konkret sätt som framspringer av solen. Gud gjorde de två stora ljusen. Det större, alltså solen, att härska över dagen, och det mindre att härska över natten, och sen också stjärnorna. Han satte den på himlavalvet till att lysa över jorden och att skilja ljuset från mörkret. Och det här det är det som är ett stort frågetecken. Hur solen kommer först här när ljuset kom redan första dagen. Men det kan man direkt säga att det här ordningsföljden stämmer inte med den teistiska evolutionen. Fast man säger att Gud stod bakom den ordning som världen skapades på. För den teistiska evolutionen utgår från att utveckling har skett enligt de naturvetenskapliga principer som är rådande idag. Och då fanns ju solen långt innan de här livsföreteelserna kom in i bilden. Så det går inte att förklara att den här veckan beskriver hur utvecklingen har gått till. Men det finns en intressant aspekt på det här som jag har hämtat från en av de här författarna till den här boken Skapelse och evolution. Och jag måste nog säga att den här är mycket intressant. Jag har nog sett den på andra ställen också. Det finns en kiasm, en sån här parallellism i beskrivningen om den fjärde dagen. Här är den här kiasmen uppställd radvis. Så att det börjar med Gud sa. Lägg märke till att det som kommer först, så det har en motsvarighet i det som kommer sist. Gud såg att det var gott. De här båda sakerna inramar det som står här emellan. Och det som det inramar är funktionen hos de här himlakropparna att skilja dag från natt. Det kommer både först och sist i den här texten. Sen sägs det att solen och månen är tecken för högtider, dagar och år. I slutet så motsvaras det av härska över dagen och natten. Och sen är det ljus på himlavalvet som lyser över jorden. Motsvarande sak sägs senare. De ska vara på himlavalvet för att lysa över jorden. Och så har vi då centrum av den här kiasmen. Det större att härska över dagen, det mindre att härska över natten. Det här visar på en litterär komposition som är mycket högtstående. Det är alltså inte någon text som är bara ditslängd, att man har liksom funderat lite så har det blivit en sån här verser. Det här visar att texten är verkligen, ska vi säga, inte bara genomarbetad utan den är gudomlig. Mose har fått den här texten av den helige ande. Gud ville beskriva verkligheten så här. Och det här ger oss också en antydan om att den som var den enda som var ögonvittne till skapelsen, som gjorde själva skapelsen, ingen människa fanns då ännu, han har också funnit det vara rätt att berätta för människor hur det har gått till. Och han har gjort det på ett så fantastiskt fint litterärt sätt så vi ser att det finns en gudomlighet här i den här texten. Så kan vi då gå vidare till en annan exkurs här. Vi går lite utanför det här egentliga bibelstudiet. Bara för att konstatera att det som det är det största problemet för bibeltrogna som vill hålla sig till den naturvetenskapliga, den naturalistiska vetenskapen är universums ålder och jordens ålder. För man menar att det fanns en Big Bang, en stor explosion för 13,8 miljarder år sedan, fruktansvärt länge sedan. Och jorden skulle ha uppstått för 4,5 miljarder år sedan. Bibeln har då en helt annan kronologi. Enligt den judiska kronologin så skapades jorden 3760 år före Kristus. Det här är enligt Septuaginta-översättningen. Enligt hebreiska texten skulle det ändå vara ett par hundra år till på det här. Det skiljer från varann nämligen en del. Ärkebiskop Asher på 160-talet, han sa att jorden skapades den 23 oktober år 4004 före Kristus. Isaac Newton, den stora vetenskapsmannen som la grunden för den moderna fysiken början på 1700-talet, han sa att världen måste skapats 3998 före Kristus. Han var så barnslig han alltså, så han inte trodde på årmiljoner. Moderna skapelsetroende menar att det någonstans mellan 6000 och 10000 år sedan har skett denna skapelse. Vi märker alltså att det finns en viss olikhet. Det är inte exakt möjligt att fastställa när skapelsen har skett. Även om det i vissa biblar står årtal för det här. Och det beror på att det finns överhoppade generationer. Bland annat det är en orsak till att det inte går att exakt fastställa den här tidpunkten. Vi tar då den femte dagen. Gud sa, vattnet ska vimla av levande varelser och fåglar ska flyga över jorden på himlavalvet. Det vimlar av efter, allt efter deras slag och alla bevingade fåglar efter deras slag. Gud såg att det var gott. Gud välsignade dem och sa, var fruktsamma och föröka er och uppfyll vattnet i havet och fåglarna ska föröka sig på jorden. Här finns inte alla djur ännu med. För en del djur kommer på den sjätte dagen. Man kan fundera hur ryms till exempel myggorna in där eller andra insekter. Det nämns inte här som någon skild grupp som Gud skapade. Fjärilarna, är de bevingade varelser, bevingade fåglar eller någonting annat? Ja?
Alltså det där ordet bevingade fåglar, så det där ordet fåglar, det har översatts så där på hebreiska eller svenska, men det där hebreiska ordet, så det är egentligen väldigt neutralt för alla möjliga typer av flygande saker. Det är inte fåglar, det är bara folkbibelns översättning, men det hebreiska ordet betyder generellt sett allt som flyger.
Tack, vi ska återkomma till det här i vårt samtal tror jag mera. Här så konstaterar vi då bara att det här ordet som på hebreiskan eller som har översatts med bevingade fåglar, så det är inte förknippat heller till vår definition av fåglar, utan allt sånt som flyger och far. Så här kommer fruktsamheten in i bilden. Djurvärlden skapades på 2 dagar och det är först då som Gud ger befallningen, var fruktsamma och föröka er. Det kommer ju att återupprepas sen också, speciellt när det gäller människan. Så kommer vi till den sjätte dagen. Då kommer 3 grupper av djur. Gud sa, jorden ska frambringa levande varelser efter deras slag. Boskapsdjur, kräldjur och jordens vilda djur efter deras slag. Och det blev så. Gud gjorde jordens vilda djur efter deras slag, boskapsdjuren efter deras slag och markens alla kräldjur efter deras slag. Och Gud såg att det var gott, finns med där också. Här finns det alltså 3 grupper av djur. Det här är bara en del av den sjätte dagen. För det fortsätter alldeles strax. De här 3 grupperna här är boskapsdjur, kräldjur och jordens vilda djur. Så ska vi fortsätta direkt med den andra hälften av den sjätte dagen, människan. Och då stannar Gud upp. Då händer det någonting större än när han skapade det här övriga. Gud sa, låt oss göra människor till vår avbild, lika oss. De ska råda över havets fiskar och himlens fåglar, över boskapsdjuren och hela jorden och alla kräldjur som rör sig på jorden. Och Gud skapade människan till sin avbild. Till Guds avbild skapade han henne. Till man och kvinna skapade han dem. Här sker en överläggning. Och man brukar säga, eftersom fadern, sonen och den helige ande var med redan från begynnelsen. Guds ande svävade ju över vattnet redan från begynnelsen. Så är det treenigheten i sig som rådgör om att skapa människan. Det är en alldeles ny dimension av skapelsen när Gud skapar människan. Och här får vi redan en glimt av det som vi kallar för människans överhöghet. Gud välsignade dem och sa till dem, var fruktsamma och föröka er, uppfyll jorden och lägg den under er. Råd över havets fiskar himlens fåglar och alla djur som rör sig på jorden. Vi kan i vårt samtal sen efteråt fundera på det här kring människans överhöghet i förhållande till djurhållning, pälsfarmning, höns i burar eller andra såna här mycket omdiskuterade frågor idag. Har människan rätt att förslava djuren? Det frågar man idag. Djurens befrielsefront, så säger jag ju. Alla djur ska släppas fria. De ska inte vara människans slavar. Och egentligen så är ju människan och djuren samma, i princip samma skapelse, säger man. Nej, det är det inte. Vi ska också notera att det var mycket gott efter det här. Gud sa, se jag ger er alla fröbörande örter på hela jorden och alla träd med frukt som har frö. Det ska ni ha till föda. Och åt jordens alla djur, åt himlens alla fåglar och allt som krälar på jorden, allt som har liv, ger jag alla gröna örter till föda. Och det blev så. Gud såg på allt som han hade gjort och se det var mycket gott. Det här, det motsäger alldeles uppenbart evolutionsteorins utgångspunkt. Det att allt har använt sig av död och kamp, kampen för tillvaron, för att bli, leva vidare, för att bekämpa det som är underordnat eller som är svagare, för att det starkaste ska överleva. Döden har funnits med i evolutionsläran ända från början. Död och förgängelse. Det var inte så här. Gud såg på allt och det var mycket gott. Det utesluter varje defekt, varje svaghet i skapelsen. Och det är väl det här också som gör att Gud nu förordnar människan att livnära sig på alla fröbärande örter på hela jorden och alla träd som, med frukt som har frö. Vi ska också komma tillbaka till det här i vårt sista studium idag efter syndafallet. När Gud då ger en order, ni ska äta allt som har liv. Ni får äta av allt kött. Då blev det förändring på det här. Och det finns förklaringar till det här också varför det blir. Nämligen, det var inte gott längre. Syndafallet hade kommit emellan. Allt degenererade till svagare och svagare funktioner. Då räckte det inte med växterna. Så att en full vegetarism eller veganism kan inte fungera. Finns inte tillräckligt med näring för det. Enligt Guds eget förordnade. Men det kommer vi till sen på när det gäller skapelsen. Sen ska vi notera här en tabell. Två triader. En triad är alltså en tredelning. Det finns två triader i skapelseveckan. Det här har jag också hämtat från den här boken, Skapelse och evolution. Även om jag också själv i min undervisning i om Moseböckerna för en snart 10 år sedan använde något liknande. Till vänster har vi det som beskriver skapelsens domäner. Vilka områden i skapelsen var det som Gud skapade? På höger sida, vem är det som innehar de här domänerna? Vem härskar där? Den första dagen skapades ljuset. Det var den viktigaste domänen. Dag och natt kom till. På dag 4 kom himlakropparna till, parallellt till det som det står om ljuset dag och natt. Därför att då kommer solen och månen för att reglera eller regera över dagen och natten. Den andra dagens domän är hav och himmel. Den femte dagens invånare, de hör ihop med hav och himmel. Fiskarna i havet, fåglarna under himlen. Alltså en alldeles tydlig koppling till varför Gud skapade det här på den femte dagen och havet och himlen, basen. Han liksom gjorde underlaget först. Han gjorde hemmet först innan husets invånare kunde flytta in. Den tredje dagen var domänerna torra land och vegetation. Nu koncentrerar vi oss på det ena av de här två föregående domänerna, nämligen det torra landet. Och nu skapar Gud liksom mattan där han kan placera in sina djur och människor bland växterna, bland buskarna, bland träden. Landdjuren och människorna hör ihop med dag 3 skapelsen. Det kunde inte komma ännu under dag 2. Då fanns det bara hav och himmel. Så det här är en ganska intressant parallell mellan de här 3 olika grupperna av skapelsedagar. Det ger en viss förklaring till det. Hur Gud ordnade de här dagarna på det här sättet. Sen den 7:e dagen är vilodagen. Då Gud inte mera skapade utan såg på allt som han hade gjort. Och det var mycket gott. Då är skapelsen fullbordad. Så fullbordades himlen och jorden med hela sin härskara. På 7:e dagen hade Gud fullbordat sitt skapelseverk. Och han vilade på 7:e dagen från hela det verk som han hade gjort. Och Gud välsignade den 7:e dagen och helgade den. För på den dagen vilade han från hela sitt verk som han hade skapat och gjort. Här kan vi också egentligen se en sån här kiasm, ett sånt här timglas, den följd av de här orden som finns här. Och det är en på något sätt en punkt som sätts här, så fullbordades himlen. Han hade gjort sitt verk, han hade fullbordat sitt skapelseverk. Det han hade gjort, det hade han skapat ur intet. Och så välsignade han då och helgade den 7:e dagen då han vilade från hela sitt verk som han hade skapat och gjort. Han hade både skapat ur intet och gjort, danat, format sin skapelse. Nu ska vi sen gå vidare till kapitel 2, vers 4 och framåt. Det här var redan de 3 första verserna av kapitel 2. Där brukar de liberala teologerna, om vi nu får säga det så, tala om 2 skapelseberättelser. Den andra börjar här. Och det är ganska intressant att se hur det här har framställts i kyrkobibeln 1917 i förhållande till den som vi har i folkbibeln. Folkbibeln beskriver 4:e versen så här. Detta är himlens och jordens fortsatta historia sedan de skapats, när Herren Gud hade gjort jord och himmel. Lägg märke till de många handa orden i 1917. Detta är berättelsen om den ordning i vilken allt blev till på himlen och jorden när de skapades, då när Herren Gud gjorde jord och himmel. Det är många ord som har lagts in här på nytt. Att man har gjort det så beror på att man här ser att mitt i den här versen börjar ett nytt avsnitt. Det är en ny skapelseberättelse. Då när Herren Gud gjorde jord och himmel. Det menar man är upptakten till den andra berättelsen, som då är fristående från den första. Men det här är ett missförstånd. För det första, för att den här versen uttrycker en helhet med hjälp av ett sånt här timglas, en sån här kiasm. Himlen och jorden omtalas i första delen, det gör det också i slutet, jord och himmel. Sedan de skapats motsvarar Herren hade gjort. Och det var Herren Gud som hade gjort dem. Och ännu mer ser vi det när vi tänker på de rubriker som folkbibeln har lagt in. Som bygger på det hebreiska ordet toledot. Som är fortsatt historia. Eller en fortsättningshistoria. Det finns 10 stycken såna här tydligt avgränsade fortsättningshistorier i första Mosebok, Genesis. Där finns inte den här den börjar då med ett avsnitt som heter himlen och jorden. Den är första delen av skapelseberättelsen och hela urhistorien som har rubriken himlen och jorden. Därför kommer den här andra delen att inledas med den fortsatta historien efter himlen och jorden. Det är inte som när vi sätter rubriker, då sätter vi rubriken före Och så följer allt det som hör till rubriken. Här i hebreiskan så kommer rubriken som sammanfattar det föregående efter den här rubriken. Eller det som rubriken beskriver kommer efteråt. Så att Toledot 2 är då människan som egentligen har det hebreiska ordet för människan, Adam. Så vi får en närmare beskrivning av människan i det här avsnittet som följer från den fjärde versen i andra kapitlet och som vi nu bara ska studera ett kapitel av. Himlen och jorden var det första, det övergripande vi fokuserar in. Nu tittar vi närmare på människan. Och sen finns det då ytterligare några såna här fortsättningshistorier. Noahs söner, Sem, Tera, Ismael, Isak, Esau och Jakob som är den allra längsta av dem. Den går vi då inte in på idag. Nu är det, handlar det om människan i skapelsen. Vers 5 säger och framåt, markens alla buskar fanns ännu inte på jorden och markens alla örter hade ännu inte vuxit upp. För Herren Gud hade inte låtit det regna på jorden och det fanns ingen människa som kunde bruka den. Men en dimma kom upp ur jorden och vattnade hela marken. Och Herren Gud formade människan av jord från marken och blåste in livsande i hennes näsa. Så blev människan en levande varelse. På ett sätt så får vi här en tillbakablick. På den tiden när Gud skapade vegetationen. Före det fanns det ingenting. Det fanns inte buskar, det fanns inte örter. Men Gud lät det här skjuta upp och så lät han det regna på jorden senare. Men först så var det bara en dimma som kom upp på jorden och vattnade hela marken. En del ser det här som en koppling till det väldiga regnet under syndaflodsberättelsen. När det kom fruktansvärda regn från himlen, det vatten som var över jorden. Och att det före det skulle ha funnits bara en dimma, det fanns inget egentligt regn. Det här kan man också se som en förklaring till varför inte solen syntes de första dagarna. Solen fanns där, men Gud hade inte öppnat. Hur det nu riktigt var med det, så det är inte lätt att veta. Det finns många, många tolkningar av det här. Och Herren Gud planterade en lustgård i Eden österut och satte där människan som han hade format. Och Herren Gud lät alla slags träd växa upp ur marken, ljuvliga att se på och goda att äta av. Mitt i lustgården satte han livets träd och trädet med kunskap om gott och ont. Människan fick ett särskilt privilegium. Hon placerades in i ett paradis, en härlig plats, där det fanns allt möjligt som var ljuvligt och gott. Och Gud planterade en sån här trädgård just för människan, satte där människan som han hade format. Och han gav åt människan möjlighet att ta del av det här. Och så beskriver han det, hur det här landet såg ut. Från Eden gick det ut en flod som vattnade lustgården och sen delade sig i fyra huvudgrenar. Den första heter Pishon, det är den som flyter runt hela landet Havila, där det finns guld. Guldet i det landet är gott och där finns också bdelliumharts och onyxsten. Den andra floden heter Gihon. Det är den som flyter runt hela landet Kush. Den tredje floden heter Tigris. Det är den som flyter öster om Assur. Den fjärde floden är Eufrat. Vi känner igen Eufrat och Tigris från dagens historia. De flyter genom Irak. Eufrat flyter upp i bergsområdena i närheten av Ararat. Tigris kommer lite längre österut. Man kan ju förstås fundera här hur det var med den världsomspännande floden som utplånade mycket berg, eller som ändrade väldigt mycket på berg- och dalförhållanden. Men här fanns det kvar i alla fall efter syndafloden de områden som Gud hade planterat, som han hade gjort från början, utan att ändå ha alla kännetecken på det här. Så att vi vet ju inte vilka de där andra floderna finns, Pishon och Gihon, eller fanns på den tiden. Och vi vet inte exakt var landet Havila finns. Kush har man ju tänkt att det är Egypten eller Sudan söderut. Men vi behöver inte nu fundera på det här. Sen människans uppgift och begränsning. Herren Gud tog mannen och satte honom i Edens lustgård för att odla och bevara den. Och Herren Gud gav mannen denna befallning. Du kan fritt äta av alla träd i lustgården, men av trädet med kunskap om gott och ont ska du inte äta. För den dag du äter av det ska du döden dö. Det var en stor frihet. Du får äta fritt av alla träd. Men lägg märke till, ett träd ska du inte äta. Djävulen sa ju sen, var det sagt så att ni inte får äta av något träd i lustgården? Men det var ju fel. Du får äta fritt av alla träd, men ett träd ska du inte äta av. Och så har det kommer det fram till en mycket, mycket, mycket viktig och intressant del av skapelseberättelsen. Och det är kvinnans skapelse. Och det börjar med att konstatera att mannen är ensam. Mannen har inte sin like bland djuren. Herren Gud sa, det är inte bra att mannen är ensam. Jag ska göra medhjälpare åt honom, ensam är hans like. Herren Gud hade format alla markens djur och himlens alla fåglar av jord. Han förde fram dem till mannen för att se vad han skulle kalla dem. Så som mannen kallade varje levande varelse, så blev det sin namn. Och mannen gav namn åt alla boskapsdjur, åt himlens fåglar och markens alla vilda djur. Men åt Adam fanns ingen medhjälpare som var hans like. Så Gud var tvungen att börja fundera om. Han måste göra någonting mera. Då lät Herren Gud en tung sömn falla över mannen. Det som vi hörde om i morgonandakten idag. När han hade somnat tog han ut ett av hans reben och fyllde dess plats med kött. Och Herren Gud byggde en kvinna av rebenet som han hade tagit från mannen och förde henne fram henne till honom. Och så kommer då det stora föreningen mellan dessa två. Då sa mannen, äntligen, hon är ben av mina ben och kött av mitt kött. Hon ska heta kvinna för att man är hon tagen. Tyvärr kan vi inte hebreiska här så vi kan inte skriva på hebreiska. Isha och ish, den ordlek som finns här mellan hebreiskans ord som betyder kvinna och man. För det här ordet kvinna och man, eller de här båda orden hör väldigt nära ihop på hebreiska. Men mannen jublade. Nu har han fått en like. Hon är av mig, hon är ben av mina ben och kött av mitt kött. Och så heter det, därför ska en man lämna sin far och sin mor och hålla sig till sin hustru och de ska bli ett kött. Och mannen och hans hustru var båda nakna utan att vara blyga för varandra. Detta viktiga ställe i Bibeln citeras av Jesus i Matteus evangeliet. Och det här viktiga stället, det är också grundvalen för äktenskapet mellan mannen och kvinnan. Och det här stället så visar också att så som Gud hade skapat mannen och kvinnan så hade de ett perfekt förhållande till varandra. Det var först i syndafallet som vi kommer till på eftermiddagen som den här relationen mellan mannen och kvinnan förstördes. Och efter det så går det inte hur det än finns förespråkare för att det ska vara naturligt att vara naken. Så är det inte naturligt. Men här var det naturligt. Och mannen och kvinnan ska hålla samman. De ska hålla sig till varandra och bli ett kött. Och de hade ju redan tidigare fått välsignelsen av Gud. Föröka er, uppfyll jorden, lägg den under er. Var fruktsamma. Det här är en beskrivning av det att mannen och kvinnan behövs båda för att livet ska föras vidare. Men där får vi stanna. Och vi kommer sen då på eftermiddagen att tala om det David som ska tala om syndafallet. Och så kommer jag då att avsluta kring syndafloden. Jag kommer att ha ganska mycket anknytning till det här praktiska kring Noas ark.